rätta kulturen.
Och då hamnar kulturen alltid
i bakvatten. Jag önskar er lycka och framgång.
Utblick Sápmi, en podd från Sameradion.
Ja, hej och välkomna till veckans avsnitt av Sameradiopodden Utblick Sápmi, där vi idag vänder våra blickar ut på den internationella scenen. Nu i veckan är nämligen Sverige kallat till förhör av FN:s rasdiskrimineringskommitté. Det är en i raden av internationella granskningar som Sverige och övriga FN-länder genomgår. Där ska vi diskutera med veckans gäster, Brittis Edman, utredare vid Institutet för mänskliga rättigheter och professorn i internationell rätt vid Åbo Akademi, Sia Spiliopoulou Åkermark. Välkomna!
Tack!
Tack! Professor i juridik, inte internationell rätt, men jag har jobbat mycket med internationell rätt också.
Mm, bra, tack för det. Och Sia, du är ju på Åland. Börjar vintern att närma sig hos er?
Det är så, det är skönt. Man blir piggare.
Mm. Och Brittis, hur är läget hos dig?
Jag är i Stockholm nu när vi pratar, och det är faktiskt klart och vackert ute. Och det känns som att vintern närmar sig lite.
Mm. Och vi hör i dagens podd även Janni Ruiji som är projektledare för Min Odda Giron, där vi också följer upp förra veckans podd om de pågående rättsprocesserna mellan 5 samebyar och staten gällande rätten till jakt och fiske. Målen har nämligen tagit en helt ny vändning sedan förra veckan. Men vi börjar med veckans granskning av Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté. Brittis Edman, du är utredare vid Institutet för mänskliga rättigheter, och ni spelar ju en viss roll i de här förhören. Hur går en sån här FN-granskning till egentligen?
Alltså man kan säga att den här granskningen är del av en rapporteringscykel. Så i granskningen så är det en expertkommitté, i det här fallet kallas den CERD-kommittén, som består av 18 experter från olika länder på rasdiskriminering, människorättsfrågor på rasdiskrimineringsområdet. Och när en stat då granskas hur man har levt upp till konventionen och konventionens bestämmelser, du kallade det förhör, och många gör det, men det är egentligen en dialog som ställs, som är mellan kommittén och staten. Och kommittén ställer frågor, försöker skapa sig en klar bild av hur läget är. Och det sker då på torsdag och fredag.
Mm. Och i samband med de här granskningarna så bidrar ju bland annat ni, men även en rad andra aktörer med så kallade skuggrapporter. Vilken roll spelar de?
Ja, men de är jätteviktiga i att ge den här expertkommittén en bred och fördjupad bild av läget. Olika perspektiv och olika typer av fördjupningar. De här rapporterna som vi och flera andra organisationer skriver, man kan säga att de kompletterar varandra på ett sätt, men ger också uppdateringar. Det är ganska länge sedan som Sverige skickade in den så kallade statsrapporten. Den skickades in redan 2023. Så det finns ju en del uppdateringar sedan dess, som de här alternativrapporterna med sina perspektiv kan hjälpa till att uppdatera.
Mm. Och Sia Spiliopoulou Åkermark vid Åbo Akademi, du har ju via Europarådet jobbat med övervakning av minoriteters rättigheter. Vilken betydelse ser du att den här typen av internationella granskningar har?
Ja, det stämmer. Först och främst så tycker jag att det är viktigt att betona att det är vi själva, Sverige i det här fallet, eller andra länder som har åtagit sig genom sina nationella processer att följa de här reglerna. Så den demokratiska legitimiteten finns i den diskussion och i de beslut som har fattats i Sverige för att då komma fram till att det är viktigt med en särskild uppmärksamhet, till exempel i frågor om rasdiskriminering eller i frågor om minoriteters och urfolks rättigheter i relation till Europarådet. Och det är precis så som nämndes här, att det är statens tolkning som ligger till grunden för den här diskussionen och granskningen som sker på internationell nivå. Men där granskningen görs av så att säga oberoende instanser, så det kan vara intressant för lyssnarna att veta att inom Europarådet och ramkonventionen om nationella minoriteter så deltar inte experter från Sverige direkt i beslutsfattandet. Man försöker säkra en så objektiv och allsidig belysning som möjligt. Och då hör man besöker länder och träffar minoriteter och urfolk, deras organisationer, tillsammans eller vid sidan om möten med regeringen. Och kommer med i fallet med ramkonventionen sedan 2002 kom de första granskningarna som var tämligen utförliga när det gäller samiska frågor. Så det sker dels en objektiv bedömning av läget i landet och samtidigt en dialog som är flerparts inriktad.
Och ser du att de här har haft någon effekt om vi exempelvis pratade om Europarådets granskningar?
Jag tycker att det är oerhört viktigt med de externa granskningarna. Och externa granskningar kan göras på många olika sätt. Vi skulle kunna säga att forskningen är en typ av extern granskning. Men inom Europarådet och inom FN så finns det en dubbel förankring. Dels den här expertkunskapen, att det här är experter som ser liknande frågor och problem i många olika länder. Så när det gäller det samiska så givetvis i relation till Norge och Finland också. Samtidigt som man har en politisk tyngd bakom det när ministerkommittén inom Europarådet fattar samlade rekommendationer kring de här frågorna. Så jag tycker att man strävar efter att hålla staten med och en politisk förankring kopplad till en expertkunskap. Och ja, jag tycker sammanfattningsvis att det har en effekt. Först och främst tycker jag att det är viktigt att statens bedömning och sätt att presentera frågorna blir offentligt tillgängliggjorda så att alla, också urfolken och samerna och de minoritetsgrupper som berörs, kan förhålla sig till dem och komma med sina bedömningar eller kompletteringar eller kanske kontra dem, så att det blir en sann demokratisk diskussion kring det. Jag tycker nästan att det är det viktiga, så den nationella diskussionen är minst lika viktig som den internationella processen.
Mm. Tack Sia, vi återkommer till dig och Brittis efter nästa inslag. Och en av de ständiga frågorna i de internationella granskningarna av Sverige, det är de samiska landrättigheterna som kränks återkommande enligt flera av de så kallade alternativrapporterna eller skuggrapporterna som civila organisationer bidrar med. Det här blir än mer tydligt i samband med den energiomställning eller klimatomställning som världen står inför, med bland annat den ökande jakten på mineraler som en av följderna. I FN-förbundets skuggrapport lyfts Kiruna fram som ett exempel där samiska rättigheter får stå åt sidan när hela staden ska flyttas på grund av gruvindustrin. Janni Röje är projektledare för Min Odda Girun, där Gabna och Levas samebyar är projektägare.
Men vi har ju bidragit med information muntligt i form av samtal med de som har utvecklat det här arbetet då. Och berättat om det vi som projekt ser händer i Kiruna. Som är liksom väldigt offentligt och med väldigt små möjligheter för inflytande i beslut för samebyar. Men även då givetvis för kommunen, så jag tror att även Kiruna bor ser det speglas.
Mm. Så vad har varit viktigast för er att lyfta fram?
Nej, men det är ju viktigt för oss att informera om situationen, det som händer i Kiruna. Och i synnerhet med tanke på den bild som vi vet att Sverige oftast vill kommunicera till de här FNs organen. Och alltså Sverige, bland annat i deras rapport som de har då delgett till Sverige, då framställs ju liksom landet som ett föredöme inom mänskliga rättigheter och jämlikhet och minoritetsskydd och urfolksskydd då. Men när man sen då sätter det i kontrast med hur Sverige agerar i frågor som berör samerna, så blir det väldigt tydligt med motsägelser. Och därför har det varit viktigt för oss att berätta från backen vad som händer till de här organen. Och det handlar ju bland annat om stora drivkrafter som utav grön industriell omställning, grön kolonialism. Liksom vilka effekter den i praktiken får på bland annat varför en statsflytt sker och varför det drivs så hårt på renbete och samisk kultur och marker och sådär. Så därför tycker vi att det är viktigt att kunna beskriva den verkliga situationen.
Om man tittar på Kiruna då, den yttersta konsekvensen av gruvverksamheten, det är ju att stan håller på att flyttas nu.
Mm.
Och där har ju, för hela världen har ju flytten av kyrkan blivit en jättestor symbol. Men hur skulle du vilja beskriva att samebyarnas inflytande har varit över den här stadsflytten då i första hand?
Så som jag har uppfattat och förstått början av stadsflytten när allting liksom tog fart, så har man haft otroligt lite inflytande över stadsflytten. Och det kan jag väl tänka mig att man fortfarande kan säga idag. Nu vet ju inte vi vad den här fas 2 kommer innebära. Men att men till exempel från kommunens sida eller från statens sida säger att vi har rätt att påverka genom till exempel samrådsförfaranden och yttranden. Det är ju inte en reell möjlighet att påverka. Och även om man nu gömmer sig bakom den här konsultationslagen, så är det ju som jag sa innan, det är ju mycket som undantas konsultationslagen. Det är ju inte en ekonomisk reell möjlighet att delta på jämlika villkor. Och sen kan ju den andra sidan välja att avsluta konsultation. Så det är ju jättestora brister framgent som jag ser är enorma risker för samebyarnas reella möjlighet att skydda sina mark- och vattenområden och då sin kultur och fortsatt bedrivande av rennäringen. Stadsflytten i sig blir ju att kommunen skickar ut detaljplanärenden och styckar upp olika ärenden och som samebyarna då måste hantera enskilt. Så att den här holistiska bilden finns ju inte och har ju inte på något vis försökt att ta fram. Och i ärenden som riktigt är viktiga, till exempel flytt av nya järnvägsstationen eller sjukhus, då har ju inte kommunen hört samebyarna. Trots att vi har suttit i otaliga möten med både Trafikverket och kommunen, och det är ju så myndigheterna fortsätter att agera gentemot de här samebyarna. Man tar ju inte in samers rättigheter, varken som urfolk eller deras egendomsrätter i beaktande. Och det är ju systematiskt i Sverige att det går till på det sättet. Och det tycker vi är viktigt att lyfta till FN. Så att de ser att här har det inte skett några framsteg sen sist. Utan det har snarare blivit värre.
Mm. Och hur vill du berätta för FN då om hur enskilda personer i samebyarna exempelvis då drabbas av det här?
Men dels så, som en sameby så är du ju enskilt ekonomiskt ansvarig för samebyns budget i princip. Och sameby som enhet eller entitet är ju i lag bunden att tjäna pengar. Att få någon typ av inkomst. Så de kan ju inte bygga sin egen kapacitet att svara upp och skydda sina rättigheter, men också svara upp mot alla de här samråden som öser in lavinartat över de här två samebyarna. Och säkert andra samebyar också i Sverige. Och det har ju en ohygglig psykosocial påverkan, och det påverkar ju den enskilda personen ekonomiskt men också psykiskt. Det påverkar ju ungdomarna i att se att jaha, här krymper betesmarkerna. De ser ju också hur svårt, hur hårt renskötarna arbetar. Det påverkar ju framtidstron bland annat. Och det är ju sammantaget en stor påverkan för kulturen och den språkliga möjligheten att utvecklas och främjas, som ju svenska staten säger att de vill lyfta och att man stöttar. Men i det sammantagna så gör man ju inte det i praktiken från Sverige. Men allt det här och attitydsmässigt påverkar ju ungdomarna i samebyarna ohyggligt. Och det får ju följdeffekter som vi idag inte vet, men bara kan sia om. Samtidigt som det per idag är fruktansvärt tungt att vara same, men också medlem i de här två samebyarna som utsätts för den här hårda, kraftfulla och ganska snabba exploateringen.
Det sa Janni Röje, projektledare för Min Odda Giron. Britte Sedman, du är ju utredare vid Institutet för mänskliga rättigheter. Ni är ju en av flera aktörer som rapporterar då i samband med den här granskningen i FNs rasdiskrimineringskommitté. Och den här situationen som samebyarna runt Kiruna och förmodligen ganska många andra samebyar befinner sig i, på vilket sätt uppmärksammar ni det i er rapportering?
Vi uppmärksammar en rad olika frågor i vår rapport. Och när det rör specifikt samiska rättighetsfrågor så tittar vi på utvecklingen då sen förra granskningen 2018. Då uttryckte kommittén att man såg att lagstiftningen inte levde upp till urfolksrätten och betonade då särskilt principen om fritt informerat förhandssamtycke och att lagstiftningen inte är tillräcklig för att skydda samers rättigheter på traditionella markområden. Och det är ju det vi hör om ifrån Janni Röje här. Och vi lyfter fram konsultationslagen bland annat. Den har ju kommit till sen den senaste granskningen. Och att den har kommit till är ju välkomnande. Den trädde ju i kraft också först för den nationella nivån 2022, sen året därpå, i fjol för kommuner och regioner. Men vi noterar också att den inte är ger kraft till principen om fritt informerat förhandssamtycke i tillräcklig grad. Så det är en av de frågor som vi tar upp. Sen tar vi också upp på ett generellt plan att rasismen är en del av väldigt många människors vardag i Sverige. Vi har träffat en rad olika grupper, bland annat samiska grupper inklusive unga. Det har ju varit viktigt för oss när vi har tagit fram vår rapport att lyssna till erfarenheter över tid. Och här är det viktigt, tycker vi, att lyfta fram att rasismen har blivit normaliserad i Sverige enligt de vi träffar. Och många menar att situationen är sämre än vid granskningen 2018. Och samiska företrädare har också sagt att samhällsdebatten, som är väldigt polariserad, den bidrar liksom till, eller vad ska man säga, där återges massa fördomar om samer, frågasätter samers rättigheter på ett sätt som ökar utsattheten.
Mm. Och det här är ju någonting som vi har hört i flera olika rapporter de senaste åren. Sia Spiljopoul Åkermark vid Åbo Akademi, du har som sagt jobbat med övervakning av framförallt minoriteters rättigheter. Vilken respekt skulle du vilja säga att Sverige generellt har för minoritetsrättigheter?
Om vi håller oss till det samiska, vi ser att ramverken, de juridiska ramverken i stort sett finns på plats. Problemet är att det räcker inte med bara samråd. Ansvaret för att säkra att minoriteters kulturer och praktiska förutsättningar att bedriva sitt liv enligt de traditioner man har, det ansvaret ligger hos stater. Stater kan inte hänvisa till samrådsförfaranden och sen inte göra någonting. Och det är någonting som vi känner igen från många länder, men jag tycker att det är särskilt starkt när det gäller Sverige. Och där kan vi säga att precis som det sades i inslaget, så är det väldigt intressant med hur konsultationslagen är formulerad. Där i princip så handlar det om en lång rad områden som inte ska täckas av konsultation. Och där kan jag jämföra med de ändringar i sametingslagen som trädde i kraft i Finland nyligen. Och där har man en samarbets- och förhandlingsplikt som ser ut att kunna vara betydligt starkare och tydligare än man har i Sverige. Men återigen, så är det så att det är staten som måste göra helhetsbedömningar, och man kan inte per definition hänvisa bara till minoriteterna, därför att minoriteterna är alltid i underläge numerärt, politiskt och ekonomiskt. Och om man bara hänvisar till ett samråd, så kommer de alltid att riskera, så att säga, att spelas ut av andra större eller starkare röster och krafter.
Mm. Men är det då kunskapen eller viljan då som saknas i Sverige då exempelvis för att leva upp till de här åtagandena som man har tagit på sig?
Jag tror, och det har vi sett i forskningen också när det gäller sociolingvistiska frågor, att det finns en utbredd uppfattning att demokratin, som är en fantastisk institution för styrning, är en tillräcklig garanti för att säkra minoriteters rättigheter. Så är det inte. Utan demokratin kompletteras med specifika åtgärder för att säkra minoriteters och urfolks rättigheter. Vi ser också till exempel i Norge, vårt grannland, där är förutsättningarna lite annorlunda. Samerna är betydligt fler, har en starkare position i flera kommuner. Men där har man valt att göra så att regeringen skickar till Stortinget, alltså riksdagen, en årlig rapport om den samiska situationen, om samesaker. Och så denna rapport, den statliga regeringsrapport, kompletteras med rapporter som kommer från Sametinget och samiska röster. Det betyder att de försöker på norskt håll att internalisera, att inte bara lämna det här som en diskussion långt borta, utan föra den hemma. Så det här samiska exemplet i Norge eller konsultationsändringarna i Finland visar att det går att utveckla bättre strukturer, och det finns också klara rekommendationer från både forskningen och internationella organ om vad man kan göra, för särskilt när det gäller den väldigt specifika situation som vi är nu och kritiska med jättestora klimatförändringar och deras effekter på alla, men i synnerhet på minoriteter och urfolk.
Men vad är det, vilka andra faktorer är det som styr annars då hur ett land agerar när det gäller mänskliga rättigheter? Vi vet ju att det är ju, situationen är ju som den är i världen med krig i Europa och så vidare. Men vilka andra faktorer finns det som kan styra det här?
Ja, det är intressant som du formulerade. Det finns också en uppfattning hos allmänheten ibland att vi har regler om mänskliga rättigheter för att vi har råd att ha dessa mänskliga rättigheter eller för att det är goda tider. Och när det är sämre tider med krig eller ekonomiska svårigheter eller säkerhetsproblem så kan vi krympa. Så är det inte. Rättigheter är inte absoluta, men om de ska begränsas så måste det ske enligt den process som en rättssäker stat föreskriver. Så man kan inte krympa rättigheter hur som helst. Och givetvis så är det så att det finns en konstant dialektik, ett samtal mellan det politiska och det juridiska. Och det ser vi i Sverige att vi har, och i Norge, om vi börjar med Sverige, så hade vi ett beslut mot Sverige i Europakonventionen om mänskliga rättigheter redan 2010-11, om jag kommer ihåg rätt, med Handelsdalens sameby, som fick rätt i att det är oacceptabelt att en rättsprocess ska ta 12-13 år innan man får en tydlighet om vad det är som gäller. Och den domen tycker jag blir ännu mer aktuell nu ju mer klimatförändringarna och den gröna omställningen pressar, för den ställer krav på att vi ska ha både rättssäkerhet och en helhetsplan om hur vi ska hantera de här frågorna.
Brittis Edman då, Institutet för mänskliga rättigheter. Du nämnde att Sverige har rapporterat till FN för ett par år sedan redan. Så finns det de här alternativrapporterna som också kommer att diskuteras. Och vad kommer annars då att hända på plats då i Genève under förhöret på torsdag och fredag?
Ja, det är först tidigare i veckan på imorgon så kommer kommittén att träffa civilsamhällesorganisationer, och de kommer också träffa oss på institutet för att lyssna till klargöranden. De har möjlighet att ställa frågor inför då den här dialogen på torsdag och fredag. En del ser det som en förhörsliknande situation där kommittén med sin expertis och det de har gått igenom och liksom den bild de har gjort av hur genomförandet av konventionen går. Men det ska ses som en dialog, och rasdiskrimineringskonventionen den fyller 60 år i år, och den var en av de första som hade ett sånt här granskningsförfarande, för att man såg att stater behövde både morot och piska för att liksom genomföra konventionen. Så att det är liksom, den här formen har utvecklats över tid. Så det vi kommer att se är att Sverige får frågor om sin rapport, men också om den bild som kommittén har gjort sig genom de olika alternativrapporterna också och andra uppdateringar. Och sen är ju syftet för kommittén att ta fram rekommendationer till Sverige, och de kommer att komma då kanske inom ett par veckor ungefär, brukar man räkna med. Och det är en jätteviktig del av den här granskningsprocessen, hela förfarandet. Och jag tänker att när man liksom diskuterar vad är de här till för? Skapar de någon förändring? En sak som de här granskningarna bidrar till är ju en systematik i människorättsarbetet. Så att man liksom får jämföra var utvecklingen, var man är idag, och titta på hur såg det ut sist vi granskades. Och sen så får man rekommendationer, ta med sig de rekommendationerna för att utveckla arbetet, åtgärder, tackla utmaningar som kommittén lyfter fram. Nu är det klart att det inte sker till 100%, och det är ju väldigt viktigt att stater, inklusive Sverige, då, tar sig an såna här rekommendationer på ett strukturerat och systematiskt sätt.
Mm. Vi hörde Jenny Roy här vittna om att det snarare går bakåt när det gäller respekten för samiska rättigheter. Till sist här, Sia Spiljopoulos Åkermark, vad ser du för väg framåt när det gäller mänskliga rättigheter för samer och nationella minoriteter i Sverige?
Ja, först och främst så måste vi konstatera att det finns 370 miljoner människor som hör till urfolk. Så det totala, inklusive samerna, är en betydande grupp människor runt om i världen som berörs av de här frågorna. Så vad Sverige gör har en internationell betydelse. Men det internationella är inte heller det enda vi ska bry oss om. Grundlagen i sig erkänner minoriteternas ställning och särskilt den rättsstatliga förpliktelser vi har att beakta minoriteter. Och det här är inte välvilliga löften. Det är väldigt smärtsamma erfarenheter som våra stater har samlat på sig när vi har sett hur minoriteter och urfolk offras i händerna på skrupellösa makthavare. Det finns otroligt mycket att göra, och jag tycker att det är viktigt att tänka att den här klimat- och grönomställningen som måste göras ska ha helhetsplaner. För precis som det har sagts i många granskningar, det var också en del av det här inslaget, är en del av problemet att samrådsförfarandena fragmenterar den totala effekten av klimat- och grönomställningar på olika befolkningsgrupper. Det betyder att om staten har ett ansvar, så som Europadomstolen för mänskliga rättigheter beslöt 2024, att staterna har en förpliktelse att säkra rätten till privatliv genom klimatneutralitet. Så det här verkar vara en enighet i det europeiska tänkandet. Då måste vi ha helhetsplaner med konsekvensanalyser som görs opartiskt och allsidigt, och där samerna sedan medverkar på ett reellt sätt. Men huvudansvaret ligger på staterna, ligger på majoriteterna om man så vill. Och vi behöver den kunskap som finns hos urfolk, därför att den lokala kunskapen om marken, om vattnen, om de immateriella betydelserna, alltså det känslo- och kulturella värdena. Så vi har pratat mycket om markrättigheter, och folk kanske bara tänker att det här handlar om bara om pengar och markrättigheter. Det gör det, men det betyder också att man kan om inte göra hela grupper om man inte beaktar även de immateriella, de känslomässiga och kulturella värdena, till exempel i Kiruna.
Mm. Då får jag tacka dagens gäster i Samradiopodden, Utlik Sápmi, Brittis Edman, utredare vid Institutet för mänskliga rättigheter, och som vi hörde sist här, Sia Spiljopoulos Åkermark, juridikprofessor vid Åbo Akademi. Tack ska ni ha.
Tack.
Tack så mycket.
I förra veckans Utblick Sápmi så fördjupade vi oss kring de kommande rättegångarna om jakten och fisket i fjällen. Fem samebyar från Talma i norr till Ran i söder har med stöd av urminnes hävd stämt staten och kräver ensamrätt till jakt och fiske. Gällivare tingsrätt skulle i veckan hålla de första muntliga förhandlingarna. Men efter inspelningen av förra veckans podd så har målet tagit en helt ny vändning.
Nu har justitiekanslern ändrat sig och vill att rennäringslagen ska tillämpas i de mål där fem samebyar har stämt staten om jakt och fiske i fjällen. Det kan innebära att frågan lyfts direkt till Högsta domstolen för prövning av lagens bestämmelser. Först hör vi justitiekansler Thomas Bull.
Ja, egentligen borde väl frågan ställas varför den inte skulle tillämpas. Det är ju en svensk lag som gäller sedan 1971. Och justitiekanslern har ju tidigare valt att inte åberopa den här lagen. Men efter att ha satt mig in i de här ärendena under sommaren och försökt tränga in i de frågor som det handlar om, så har jag gjort bedömningen att det är nu lämpligt att ändra inställning tidigare och ändå mena att rennäringslagen bör prövas i de här fallen.
Vad var det som fick dig att ändra dig?
Ja, det var väl framförallt frågan. Alltså det var flera faktorer, men en fråga har ju varit naturligtvis att det har ju tidigare framstått som att det har varit en politisk lösning inom räckhåll. Men när Renmarkskommittén lades ner förra året, ungefär precis för ett år sedan, så kom ju spelplanen att ändras en del. Och när jag sen tillträdde som justitiekansler och kom att sätta mig in i de här frågorna, så framstod det allt mer som konstigt att inte göra gällande den svenska lagstiftningen, även om staten då valde att inte göra det för fem år sedan i Girjasmålet. Men nu är situationen en annan och jag gör en annan bedömning än den man tidigare gjorde.
Just det. Men Girjasdomen, den bygger ju på urminnes hävd. Och där har inte rennäringslagens upplåtelseregler prövats.
Det stämmer, och det berodde ju på att staten uttryckligen valde att inte vilja att domstolen prövade dem där.
Men tycker du då att Girjasdomen borde omprövas?
Nej, den prövades ju under sina förutsättningar. Vad som jag tycker är nästan nödvändigt nu och som också framgår av vårt yttrande är att de här frågorna är så pass stora och viktiga för alla inblandade att frågan om rennäringslagens giltighet, om dess grundlagsenlighet och om hur dess bestämmelser ska förstås, det går liksom inte att ducka den frågan längre, utan nu måste domstol få ta ställning till det som vi vet. Och det kan också vara en väldigt viktig sak för den framtida, förhoppningsvis politiska process som kommer igång igen för att hitta en mer långsiktig och generell lösning.
Men jag tänker Girjasdomen är ju en dom från Högsta domstolen. Och då borde den ju också vara prejudicerande. Och ja, både Renmarksutredningen och de här fem nya stämningarna av staten bygger ju lite på den här domen.
Ja, men det bygger ju också på förutsättningen att staten menade då att rennäringslagen inte skulle tillämpas. Och det är en hållning som vi inte tycker längre är sakligt befogad. En svensk lagstiftning måste kunna tillämpas av domstolarna. Och skulle det vara så att lagstiftningen brister i något avseende, så måste det också fastställas av domstol och inte ensidigt av justitiekanslern i något processuellt sammanhang. Utan det behöver prövas av en domstol. Och vårt förslag här har ju varit att försöka hissa det, som det heter i lite enkla termer, till direkt till Högsta domstolen, så att Högsta domstolen får möjlighet att direkt ta ställning till just den prejudikatfrågan.
Just det. Varför vill ni göra det?
Ja, det är ju mest för att det är en viktig fråga och för att de här processerna har pågått länge redan och att det är en fråga som är bara av juridisk karaktär. Det innefattar liksom bara rättsliga resonemang, så den är ganska lämpad att föra direkt till Högsta domstolen. Det är inte mycket bevisning eller utredning som behövs för att en domstol ska kunna pröva det.
Mm. På nästa veckas onsdag så är muntliga förberedelser inplanerade då för Talma sameby i Gällivare tingsrätt. Kommer inte det här lite sent?
Det kommer lite sent och det beklagar vi. Vi har arbetat ganska hårt med det här under hösten, men har inte lyckats få fram ett underlag förrän just precis i den här veckan. Och vi har meddelat motparterna det och är naturligtvis villiga att anpassa vår processföring till om de behöver mer tid och så vidare. Så att vi beklagar att vi har varit sena på den här bollen. Men den här omprövningen av vår inställning har tagit en del tid och krävt en del ganska noggranna analyser.
Ja, men det här yttrandet kom igår. Vad kan vi vänta oss nu?
Ja, vi får ju se då först om den muntliga förberedelsen kommer att genomföras som planerat nästa vecka. Eller om det finns behov av att skjuta upp den. Och sen så får man väl avvakta vad motparterna har för argument och synpunkter på det här. Man kan ju föreställa sig att de inte håller med i alla avseenden det som vi har presenterat. Och sen får så småningom förhoppningsvis domstolen ta ställning då till både den här frågan om det ska hissas till högsta domstolen och sen målet i övrigt.
Vad betyder den nya hållningen för de fem fjälljaktsmålen? Och vad händer om frågan lyfts direkt till högsta domstolen? Juridikdocenten Eivind Torp förklarar.
Ja, det här har sin bakgrund i att när Girjasmålet var uppe i högsta domstolen så ställde domstolen eller rätten en fråga till staten om ifall samebyn ansågs ha urminnes hävdgrundad rätt till jakten och fisket. Åberopade staten under det fallet att frågan skulle prövas i förhållande till 31-34 paragraferna i rennäringslagen. Och det svaret staten gav på det uppfattas domstolen entydigt som att staten inte ansåg att det var nödvändigt att pröva de bestämmelserna. Det kallas i efterhand för statens medgivande. Och det ledde till att högsta domstolen i Girjasmålet inte prövade betydelsen av de bestämmelserna. Och bestämmelserna innebär ju att det är staten som har rätten till upplåtelse av jakt och fiske. Så att Girjasmålet avgjorde vissa viktiga frågor om urminnes hävd, men just den frågan som vi nyss nämnde, den var oavklarad i Girjasmålet. Och justitiestaten då, genom justitiekanslern, har i de nu följande rättegångarna intagit samma inställning som staten hade i Girjasmålet i den inledande delen av målet. Men nu har justitiekanslern ändrat uppfattning, eller snarare, det är ju en ny justitiekansler som har tillträtt efter föregående rättsprocess. Och nuvarande justitiekansler Thomas Bull har granskat detta mer än noggrant och funnit att man inte har den uppfattning som man hade i inledande delen av målet, utan man vill att domstolen ska pröva betydningen av 31-34 paragrafen i rennäringslagen.
Men vad tänker du då om att justitiekanslern gör den här helomvändningen?
Alltså, ur ett rättsligt synpunkt så är ju det intressant, och man får ju säga kanske till och med nödvändigt att en domstol prövar detta fullt ut. Det har ju varit en del kritik mot statens inställning efter Girjasmålet, att man medgav att det inte behövde prövas. Och så länge den här frågan inte prövad så blir det lätt till att det blir kritik och diskussion kring att målet inte, eller att frågan inte har prövats fullt ut. Så ur den synvinkeln så är det ju önskvärt ur ett rättsligt synpunkt att det prövas.
Och vad kan det här betyda nu då för de här fem fjälljaktsmålen?
Ja, det första som det kan, första följden av detta är att det kan bli så att målen får invänta. För staten har ju då begärt en sådan prövning och att den frågan ska lyftas direkt upp till Högsta domstolen och prövas i Högsta domstolen. Det förutsätter att parterna är eniga om detta. Och därmed så blir ju målen vilande ifall parterna enas om att den frågan ska lyftas upp till Högsta domstolen och prövas. Och ifall domstolen, alltså Högsta domstolen, beviljar det, så blir ju de här målen som nu förbereds i tingsrätterna, de blir ju vilande i så fall tills det kommer ett avgörande från Högsta domstolen. Men det förutsätter som sagt att parterna enas om detta. Det är inte osannolikt att man kan enas om detta, eftersom staten nu hävdar att det ska prövas i målen. Så den prövningen kommer ju att ske oavsett, och då kan det vara tidsmässigt bäst att det prövas av Högsta domstolen först.
Mm. Och om man inte enas, vad händer då?
Ja, då rullar ju tingsrättens hantering av de här ärendena på, och då kommer prövningen i den mån domstolen anser att det här ska, alltså då blir det upp till domstolen att pröva samma fråga.
Just det.
Ja. Så att den prövningen av betydningen av 31 till 34 paragraferna kommer att ske oavsett, eftersom staten nu har den inställningen. Ja, eftersom det är fyra, eller totalt fem mål då, så kan det ju vara ett skäl till att det kan anses vara lämpligt att Högsta domstolen prövar just den frågan först. Det kan ju till och med spara tid för målen totalt sett. Men för det första samebyn Talma vill ju eventuellt innebära en fördröjning då.
Men har det här nu då, det här nya yttrandet, har det någon betydelse för Girjasdomen?
Det har ingen betydelse för Girjasdomen i första vändan, men det i yttrande till tingsrätten så hänför ju justitiekanslern mycket av sin resonemang till de politiska avväganden som lagstiftaren gjorde i samband med att 31-34 paragraferna rennäringslagen blev utformade. Och det kan ju innebära, eller det kan ju vara så att det blir politiska lösningar kring de här frågorna också. Jag menar, det har ju, renmarkskommittén har ju funnits med uppdrag om att komma med förslag till lagstiftaren om politiska lösningar av detta. Och det är ju aviserat att en ny utredning ska börja jobba inom närmsta framtid. Och vad det kommer att innebära i förhållande till även en lagakraftvunnen dom, det vet vi ju inte.
Samradions juridiska kommentator Eivind Torp, sist i veckans avsnitt av Samradiopodden Utblick Sápmi. Han och justitiekansler Thomas Böll intervjuades av Maria Unga. Och reporter var också William Zetterström Stenvall. Jag heter Jörgen Heikki, tekniker var Helena Sydberg Hinriksen. I nästa veckas podd ställer vi sökarljuset på Sametingets invigning i Piteå, som sker i nästa vecka. Med kunglig närvaro dessutom. Till dess så kan du gå in i Sveriges Radio-appen och lyssna på tidigare avsnitt av Utblick Sápmi. Använd sökordet Sameradiopodden. Vi hörs!